Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker, tidningen Klassikers redaktionspodd. Jag heter Karl Egerius och idag är vi full styrka. Bredvid mig i den nya poddstudion står Björn Meyer.
Hallå, hallå.
Claes Johansson.
God förmiddag.
Och Fredrik Nyblad.
Hej.
Och idag ska vi prata om Volvos 140-serie.
Jag ser att Claes antecknar flitigt här.
Ja, ja. Det är mycket tankar. Ja.
Den övergripande anledningen till detta är att vi precis idag kommer ut med Klassikerguiden 2024. Och på omslaget så är det en Volvo 145 1973. Den är inte helt komplett. Det plockas isär och det jobbas med den där. Det sitter ingen motorhuv på och det är en grill som är lös och så. Och det är alltså projekt Solgul som vi har dragit igång tillsammans med Verktygsboden. Berätta, Fredrik.
Ja, det är en bil vi var ute och körde, du och jag, Björn.
Ja, det gjorde
i
vi faktiskt.
I nummer 7, säger det då?
Nej, det säger du inte.
Nej.
I nummer 10.
Ja. Ja, just det, naturligtvis.
Ja.
Ja. Det var ju en bil som funkar helt okej, tyckte vi.
Ja, men den gjorde precis det man förväntas av en Volvo. Den ska alltid funka och röra sig framåt och inte svika en. Och det skötte den exemplariskt. Sen fanns det väl ett och annat fel på den. Vi skrev ju faktiskt upp en lång lista med saker. För vi var ute och testade den här inför att den skulle plockas isär och börja renoveras.
Ja, resan avslutades med att vi körde rakt in i Verktygsbodens showroom och verkstad i Borgstena. Och där började demonteringen direkt.
På start.
Ja,
precis. Och en av drivkrafterna bakom det här projektet, kanske man kan säga också initiativtagare, är Lars Edvardsson på Verktygsboden. Och han kunde tyvärr inte vara med idag, men jag har pratat lite grann med honom på telefon här tidigare. Och här kommer det. Ja, hallå, hallå. Nu har jag Lars Edvardsson här i telefonen. Hej Lars.
Hej, hej.
Hur är det med dig idag?
Jo, men det är prima. Det är precis som det ska vara.
Ja. Klassikerguiden har ju som sagt precis börjat delas ut till klassikers prenumeranter och även via er på Verktygsboden kommer ni att skicka ut den till era kunder.
Ja, precis.
Och på omslaget så är det ju då en väldigt gul Volvo. En Volvo, Lars. Hur kommer det sig?
En solgul Volvo. Ja, just det. Det kan man ju fundera på, men ja, det är väl så när man når en viss ålder så blir man mer och mer nostalgisk och när jag var barn så hade pappa en sån, en 145, en 73. Och sen när jag började fundera på vad nästa projekt skulle bli så började jag drömma om en sån bil. Och jag tror att det är lite grann det här att han tyckte att det var hans absolut bästa bil. Alltså det var alldeles fantastiskt och den var så snabb och sådär. Och ja, det var de minnena som gjorde att jag började leta efter en sån.
Ja, så du har vuxit upp i baksätet på sån här, skulle man kunna säga.
Kan man säga. Jag har kampat och så, åkt till Öland och vi bodde ju i Pixbo då utanför Göteborg och den där bilen lastade vi jättefull och så tre barn i baksätet och mina föräldrar fram. Och sen så kom vi väl ungefär 3 mil, så vi kom på 156 mot Fällingsjö där, så det är en punktering. Vi har precis börjat åka och det är ett regulerat däck som gick sönder och så, ja, fick vi ju lösa det då. Så att det var äventyr redan på den tiden. Men ja, det är de där minnena. Och sen så jobbade han som polis och han läste till polisinspektör då mitten på 70-talet och hade den och pendlade med till Stockholm när de gick på skolan där. Och sen så berättade han ju hur snabbt den gick när de åkte hem. När de skulle hem på fredagarna då. Så att det är sådana minnen som liksom sitter i bakhuvudet för mig.
Var det också en sån här med dubbla förgasare då, eller?
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men jag tror inte att det var det. Jag tror att det var enkelförgasare på den. Men den var ju väldigt lik, fast den var orange istället. Men invändigt var det samma färg som på den här solgula då. Men att det var en väldigt driftsäker och bra bil. Det är det som jag fick lära mig som barn då.
Då måste man ju fråga, blev han stoppad någon gång för fortkörning?
Det förtäljer inte historien. Men man kan ju fundera. Fyra poliser i samma bil och så gick det väl rykten om att den gick, att man körde så fort den gick. Det är ju frågan då hur fort den gick. Men ja, så är det i alla fall. Men när jag då hade köpt den och körde hem den från Skåne så tänkte jag ju att det skulle bli väldigt roligt att köra den här. Men när jag satt där och tog mig upp för Hallandsåsen så tänkte jag det kan ju inte stämma. Liksom. Är det så stor skillnad på att köra en Volvo och köra en Rover från 1973? Jag tyckte att det var väldigt tråkigt.
Jaså.
Det var liksom, den var så trött. Alltså det var, och skulle jag köra om en lastbil så fick man verkligen ta sats. Det kändes inte så där superinspirerande. Men ja, nu så här långt in i projektet så vet jag ju också varför det inte funkar. För den var väl kanske inte riktigt i det skicket som den var 1973 när jag körde hem den för att renovera den.
Men berätta lite mer om exemplaret, att det är en kombi som har överlevt. Det är ju bara det lite speciellt.
Ja, nej, men det finns ju inte många som jag förstår det. Jag är ju ingen Volvo-specialist på något sätt, även om jag lär mig lite hela tiden och liksom får mer och mer kunskap. Men jag har ju förstått att de är ganska ovanliga. Men så har jag ju en kollega här då som heter Håkan Jagendal och han är ju specialist på Volvo, framförallt från 1973. Så när jag började fundera på mitt nästa projekt så råkade jag ju bara nämna det för honom. Och sen så tog det ju inte mer än kanske 2 dagar så hade han ju letat rätt på en bil för mig. Så det var ju väldigt bra.
Ja, men och sen den här, att den har just då dubbla förgasare som jag tjatade om lite tidigare här. Att det är också lite speciellt, eller?
Ja, det tror jag säkert att det är. Sen vet jag inte hur många som har tillverkats med dubbla förgasare och så vidare. Men jag är ju inte rädd för det. Det är ju många som tycker att man absolut inte ska ha det, men nästan alla mina andra bilar så är det ju faktiskt på det sättet. Så där känner jag ju mig hemma att det sitter SU-förgasare och att det dessutom är dubbla då. Så att jag är ju trygg med det. Förhoppningsvis är det några hästar extra då.
Mm. Ja, det var det inte när du körde hem den alltså. Men hur tänkte du då när du då formades en att göra lista i huvudet direkt på vägen hem där från Skåne?
Ja, absolut. Det gjorde det ganska omgående och sen så var det att jag körde först till fjärde och stod där vid sommarhuset och ställde den där. Och sen så när jag skulle köra upp den till Borgstena så tog jag med mig en av tjejerna. Det var väl Anna som åkte med och hon blev inte jätteimponerad heller faktiskt. Men det var ganska många småfel på den. Så att det var en hel del transmissionsljud och mycket sånt här. Så att det var liksom inte den upplevelsen som man hoppades på. Men samtidigt så är det ju så när du köper ett projekt och förväntar man sig att man ska få lite att göra. Och det har jag ju fått då.
Mm. Och i klassiker nummer 1023 så fick Björn Meijer och Fredrik Nyblad låna bilen för ytterligare en provrunda. De kom också hem med lite punkter som var bra att veta. Men de gillade bilen, märkte man.
Absolut. Nej, men det är ju en trevlig bil och det är ju en sån bil som folk verkligen har känslor för. Så att det är jätteroligt att åka runt med den. Så jag tycker det ska bli väldigt roligt att göra det.
Mm. Och som sagt, i Klassikerguiden 2024 som precis nu i dagarna här börjar nå våra prenumeranter så är det ett långt reportage och då är det liksom starten på det här projektet. Projekt Solgul har vi döpt det till.
Precis.
Och när du gick in i det här, då, hur tänkte du? Vad var de viktigaste grejerna? Och tar du med dig några lärdomar från tidigare projekt?
Ja, alltså det som är skillnaden nu är ju egentligen att jag har inte så många som kan hjälpa mig. För när vi höll på med Lord Gnu till exempel, då hade vi Adam, då jobbade han ju här. Han är en riktig plåtguru och riktigt bra på och få saker och ting snyggt och prydligt. Nu var det ju en del rost på den här bilen, så då tänkte jag att då får man försöka göra det själv, så att jag har gjort efter bästa förmåga och lagat den rosten som är. Och sen har vi inte lackat den själva den här gången. Vi har ju möjlighet till det, men i tiden fanns det inte, så att där har jag också tagit hjälp av en kompis. Så att det är så där, man får liksom se vad man hinner med.
Mm. Men vi kom ju en bra bit i det här projektet i Klassikerguiden, men och får faktiskt, jag vet inte, vi ska vi avslöja hur vi kan ju ge en liten hint om i alla fall att vi har kört bilen efter att den, ja, inte den är inte klar, men vi har i alla fall kört den.
Ja, precis. Nej, men det, jag tycker att det var jätteroligt att vi kom så långt som vi gjorde, att alltså, man får ju ny energi då när man har startat upp någonting efter att det har varit isär, att man faktiskt får ut och ta en liten provtur. Så att, ja, det var härligt att göra det.
Mm. Och vad ska hända nu då med projekt Solgul?
Ja, nu fortsätter vi och montera ihop den. Jag har en del grejer som jag har lämnat på eloxering för att liksom få nyskick på de detaljerna. Lite huvudlås och lite andra saker som jag tycker kan vara käckt. Och sen letar vi. Inredningen är inte särskilt fin, så där skulle jag vilja hitta en i bättre skick. Och det är väl lite grann så med stötfångarna också. Där vet jag inte riktigt hur jag ska hantera dem, för att de är ju eloxerade som jag förstår det från början, och lite anfrätta, och börjar man polera dem så är det svårt att få, alltså jag tror det är svårt att få den här originallucken på dem.
Ja, de kanske blir för blanka kanske.
Ja, jag är rädd för det. Så där måste man hitta en lösning. Jag har hittat en bakre kofångare, för den gamla, den var buckrig, men jag hittade faktiskt en här ute på en donatorbilen 164 som vi använt i tidigare projekt. Så den var bättre än den som satt på bilen, så den kan jag nog använda. Ja, och sen ska ju dörrar och sånt justeras in. Det är mycket sådana här små detaljer som ska göras färdigt.
Och slutmålet, eller vad ska man säga, att målet med den här renoveringen, är det en bil i absolut nyskick eller?
Nej, jag vill ju ha ungefär som jag har de bilarna jag tycker bäst om. Jag vill ha ett schysst bruksskick. Alltså det är en bil som ska se snygg ut och den ska fungera riktigt. Man ska kunna hoppa in i den och åka egentligen precis hur långt som helst utan att behöva fundera på om man kommer fram eller inte. Så det är egentligen det jag har gjort med motorn här också nu då. Att nu har jag liksom gått över för att få funktion på allting. Så den ska bli pålitlig. Men ändå liksom var snygg. För grejen med bilen var ju att den var faktiskt ganska snygg på några meters avstånd. Men gick man närmare så hittade man ju rosten på den och man såg att den var omlackad några gånger. Och sånt här. Men det är ju min förhoppning att den ska vara fin även när man tittar nära.
Och du har hittat några av de här hästarna som du saknade när du körde hem den från början?
Ja, jag tycker att klangen i motorn är helt annorlunda mot vad det var. Så att ja, jag har ju sett att topplåsfackingen hade gått, så det var en av cylindrarna hade gått in vatten, och sen så fördelade man ihop rostad, alltså den reglerade, tändningen reglerade sig inte. Men hade jag tur, så då hade jag faktiskt en fördelare liggande i mitt kontor, så att ja, så jag bytte och satt i den istället. Och sen så har jag packat om förgasarna och ja, gjort en injustering av allting så att det ska kunna fungera riktigt, och jag har kört den i bänk då innan vi lyfte i den i karossen igen. Så att, ja, det känns som det funkar bra. Vi får väl se när den kommer ut på riktigt.
Ja, och delar som vi söker till det här projektet är ju framförallt inredning då. Det är en brun textilinredning i den.
Ja, precis. Det finns ju en kod där, men jag kan inte den i huvudet. Det fanns tydligen lite olika bruna. Men är det någon som har, så får ni gärna höra av er.
Och det är förarstol och passagerarstol och även baksäte som är intressant, eller?
Ja, det är det. Och sen även, det ligger skydd över hjulhusen som är som matte, kan man väl säga. De är också ganska fula, och i bagagen är det också rätt slitet. Men där har jag sett att man kan köpa ny matta, så det är möjligt att jag gör det.
Mm. Hur är det att få tag på delar annars till att renovera en 145?
Nej, men det är ju bortskämda eftersom vi ligger i trakterna runt Brås. Så att, här finns ju flera stycken som pysslar med och säljade till de här. Så att jag tycker väl att det finns ju nära. Det är enkelt på det sättet. Och det är väl kanske det som lockar mig nu. Att prova någonting annat än att hålla på med de engelska. Men sen tycker jag väl att när jag har köpt delar till mina engelska bilar, så är det kanske mer kompletta enheter. Så den MG V8 som vi byggde med familjen för några år sedan. Köpte man grejer till den så var det liksom färdiga kit. Man behövde inte sitta och plocka ihop allting. Utan skulle man ha nya bromsokar, ja, då följde bromsbeläggen med. Och de här monteringssatser och allting sånt. Det var liksom i ett kit. Men här har man verkligen fått ta tunga rätt i munnen och beställa precis det man... Ja, det som går åt, för annars så står man still. Så har man inte det.
Okej. Men själva tillgången, det gäller bara att veta. Tillgången är inte något problem med, men det gäller att veta precis vad man behöver.
Ja, man får vara mer påläst liksom, och verkligen gå igenom. Har jag beställt allting nu? För det är ingen som hjälper dig att tänka. Utan det får man göra själv.
Och det här projektet kommer man då kunna läsa om i Klassiker fortsättning under våren här och sommaren. Och kanske ännu längre än så, det vet vi inte. Och sen så kommer man att också kunna få titta på det i påsk.
Precis, Restoration Show.
På Elmia-mässan, vad är Restoration Show för någonting?
Ja, det är ju där man gör det man, alltså, det man hade tänkt göra i garaget under påsken, det kan man lika gärna på mässan. Så att vi försöker inspirera de här bilklubbarna då som normalt sett ställer ut på mässan, att man tar med sig ett projekt också och jobbar med det. För jag tycker att det är mycket roligare om man står och gör någonting i en motor. Det är ofta ett bra sätt att interagera med de som kommer och hälsa på, för att man får en naturlig kontakt. Det är en icebreaker. Man börjar prata med varandra och man hjälps åt. Det är jätteroligt. Jag har gjort det under många år nu.
Ja, det är alltså en av hallarna på den stora Custom Motor Show som går varje påsk.
Ja, precis. Det är det. Så att, och nu har även MHRF tagit på sig att hjälpa till att förmedla det här budskapet då, att det är väldigt bra att inspirera och liksom dela med sig av kunskapen. Så att folk som inte har haft en gammal bil kanske vågar skaffa en och förstå hur det fungerar. Det är en del av gemenskapen. Så att det är väldigt, väldigt roligt.
Så då får du inte jobba för mycket med 145 nu då, här i Borgstena fram till dess, för då är den kanske den är klar innan mässan.
Ja, precis. Men du vet ju att jag har några bilar till, va? Så ska ut till våren. Så det är nog inget problem.
Ja. Och sen får vi... Ja, sen får vi åka ut och köra med den då och resa med den och se om vi kanske kan få några fortkörningsböter med den kanske.
Ja, men det vore väl spännande. Vi kan ju se till att det är du som kör då när polisen är ute.
Ja, som sagt, om du har några delar till en Volvo 145 och framförallt inredningsdetaljer och kanske också stötfångare, solskydd behövs också, så hör gärna av dig till Klassiker och... Och så missa inte den fortsatta rapporteringen och missa givetvis inte Klassikerguiden 2024 som är ute nu alldeles. Där finns alltså ett väldigt långt reportage om projektstarten på det här, och vi delar upp det i olika delar. Det är verkligen pedagogiskt och man ser hur mycket arbete som redan är nedlagt på den här bilen.
Ja.
Tack så mycket Lars för att vi fick några ord med dig, och vi hörs snart hoppas jag.
Ja, det gör vi. Tack så mycket.
Ja, barndomsminnen, det har vi väl kanske alla från den här Volvo 140-serien.
Ja, det var ju omöjligt att missa dem när man var liten. Jag är visserligen uppväxt i Saab då. Vi var ju en Saab-familj, men det var ju klart att det fanns ju Volvo runt omkring. Och det var fler som åkte Volvo än som åkte Saab där jag bodde. Så att, men de finns ju absolut kvar som minnen. Och sen så också, så när man blev lite äldre så var de ju populära ungdomsbilar.
Jag känner mig lite bestulen på den barndomen, för att mamma och pappa hade en 145 när jag föddes. Men sen så Falun, där jag är uppväxt, lutar ju åt väldigt mycket håll, och en av de här backarna så tappar de styrförmågan, styrfunktionen försvinner. Och det tyckte de var så läskigt så att de bytte raskt till Mercedes.
Oj.
Så att jag håller med dig Björn, flera av mina kamrater när jag pluggade hade ju 140 bilar som jag lånade flitigt. Så att det är som ungdomsbilar kände till och med.
Jag avskydde dem grundligt från allra första början faktiskt. Ända sedan jag var liten så jag tyckte illa om Volvo 140.
Varför var den första Volvo du köpte?
Det kan vi ta sen. Men anledningen egentligen kanske inte så mycket bilen som sådan, utan min pappa hade ju Saab och vi var ju en Saab-familj. Fast han bytte ju aldrig bil, och så liksom argumentationen för att Saab var ett förträffligt bilmärke blev ju klenare för varje decennium vi hade den där gamla bilen. Men hela min släkt var ju Volvo. Det var 100% Volvo. Och det var nästan på de här släktträffarna vi hade då ganska ofta, så var det nästan en mobbingsituation åt min pappa, kommer jag ihåg. Mm. Så i det, allt det här så väcktes ett grundligt hat mot allt som hade med Volvo att göra faktiskt, om jag ska vara ärlig. För de gick åt honom ganska hårt. Att köra så, och ju hårdare de ansatte min pappa och mamma och därmed mig, desto liksom mer ställde jag upp, reste jag flaggan för Saab givetvis.
De gjorde dig en tjänst, för det är, annars kanske inte du skulle drivit Saab Cars Magazine.
Det vet jag inte, men jag har ju fått en mycket, mycket mer nyanserad bild av Volvo naturligtvis med åren. Men jag kommer just, hela min barndom präglas av det där, att jag tyckte extremt illa om det. Jag vet, när pappa till slut skulle byta bil. Konstigt, det är alltid papporna som byter bil.
Ja.
Det är aldrig mammorna. De finns liksom i de där situationerna.
Ja, det var de, i mitt fall var det nog mer mamma.
Var det så?
Ja.
Nej, men då, det var ju självskrivet. Vi skulle ha en Saab. Vi hade ju alltid haft Saab. Men på något sätt så fick pappa för sig att vi åker ner till Karlberg, så provar den där andra bilen, vad det nu var. En Volvo. Och ja, motsträvigt så följde jag med, men jag tänkte det kan ju gå käpprätt, så att jag måste ju styra upp det här. Så att, och jag kommer så väl ihåg när vi kom ut där på landsvägen, jag satt i baksätet och jag bönade och bad pappa, du får inte köpa den här bilen. Jag tyckte så genuint illa om den.
Kommer du ihåg något mer om exemplaret?
Var det, ja, det var, färg, ja, det var en orange 140 vill jag påstå, men jättevidrig klädsel. Och jag satt i baksätet och jag kommer ihåg de här vibrationerna i bilen. Den hela svängningstalet gick liksom inte in i mig. Den bara, jag spjärnade emot. Jag tyckte de var hemsk.
Det var ju faktiskt ganska hårt, Saab-Volvo-kampen där. Mycket, mycket hårdare än vad det har blivit sen. När folk tycker att det är helt okej. Allt, känns det som.
Och det är så skönt att det kan vara så.
Ja, tycker jag.
För att jag tröttnade in lite på det där, den där ständiga motsatsförhållandet. Och jag får ju det där upptryckt i ansiktet än idag. Ja, men bara för att jag älskar Saab så ska jag tycka illa om Volvo. Det där, jag förstår inte det, för det finns ju underbara Volvo-bilar.
Okej, så det finns kvar alltså?
Hatet.
Motsättningen.
Nej, men det är inte från mitt håll skulle jag säga, utan men jag vill.
Nej, men du uppfattar en motsättning i samhället.
Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag.
Ja, en polarisering.
Ja. Det är så modernt med polarisering. Ja.
Jag tycker inte att den är lika stark som förr, men okej. Okay. Men ja. Men min första bil blev ju faktiskt en Volvo 140 då, även om jag var uppväxt i ett Saab baksäte.
Okej, vad var det för 140?
Det var en röd 73, tvådörrars. Vanlig, enklaste B20 enkelförgasare som jag började i fel ände med. Ny förgasare och ny kam när jag borde ha renoverat toppen istället, för att den blev lite piggare, men det var, ja, det fanns en del att önska, men det var ju liksom, nu ska det vara så här.
Ja. Ja, men vad ska man, Volvo 140-serien, hur ska man, kan man sammanfatta den på något vis? Om man som Volvo-modell.
Nu vill jag lyfta fram någonting som kanske i ett svenskt perspektiv blir jätteodad om. Det är ju designen. Den skandinaviska renheten. Den är helt fantastisk som designpryl, den här bilen. Och jag vill påstå att den här bilen är en Amazon. Det, tekniskt sett så är det ju en Amazon också med mycket av mekaniken. Men den är också en Jan Wilsgård, chefdesigner för Volvo, han gör ju en Amazon för en modern tid. För en tid där funktionen sätts i första rummet med en renhet i formerna. Så jag tycker den är helt fantastisk som designpryl.
Ja visst, jag håller med dig. Den är ju fantastiskt kantig och strikt. och passar ju bra ihop med de här miljonprogrammen som också kom ungefär samtidigt. Men någon Amazon är det ju verkligen inte. Den är ju... Jo. Spikrak längs sidorna.
Nej.
Den är platt tak. Den är fullständigt rak fram och bak. Amazonen var ju en kurvig bil.
Du har fel.
Jag ställer mig på Fredriks sida direkt här.
Den är inte spikrak på sidorna. Du har ju det som ibland kallas för catwalken. Du har ju den här vulsten i mitten på bilen.
I mitten på bilen?
Ja, på mitten på sidan av bilen. Längs karossidan.
Ja.
Ja, och du har de stående bakljusen precis som Amazonen. Det är liksom som du har fört in formerna i och även den formen fram med fronten. De första grillarna är ju två halvor så här, precis som på Amazonen. Det är genialt. Man pratar ju mycket idag om att när kommer en ny generation bil så ska den ju se likadan ut som den förra, fast ändå inte. Och det är precis det som Volvo gjorde.
Men... Ja, alltså det är ju den skickligaste förflyttningen av ett formspråk som någonsin har gjorts, vill jag påstå. Det är ytterst elegant och du har ju inte en aning om vad du pratar om, Carl. Det är ju Amazon rakt igenom. Nej, men Fredrik, han har ju bläddrat upp sin bok här, så han har ju en auktoritet inom detta givetvis. Han har ju skrivit bok till och med om Volvo 140. Jag är mer en amatörspanare då, men jag håller ju med dig fullständigt där. Just det här när man förde in nya element på ett väldigt elegant sätt, det ljusa, för det var ju inte Amazon, den var ju mörk och lite instängd nästan.
Det är ju små rutor på Amazonen, den är ju en jättehög midjelinje på den, man ser ju näsan som bäst på den som kör.
Ja, men de plockade just de där igenkänningsbara detaljerna och alltihopa och formspråket, men just lyfta in den nya tiden, det ljusa, det luftiga, och är en väldigt elegant nytolkning av
Ge
Amazon.
Ge mig mer exempel, jag tror inte på det här.
Ja, men du behöver inte ha så många mer, du har proportionerna, måtten och så vidare, visst den är ju högre och ljusare med större rutor och så här, men det som Fredrik säger, den här eleganta grillen som är så, som smått pennsträck bara, väldigt snygg, bakljusen och framförallt den här catwalken som Fredrik pratar, alltså den här
skuldran,
ja. Nej, men hela hållningen är ju en modern ny Amazon, jag håller fullständigt med.
Ja, nu man börjar titta lite grann på bilden här, så visst, jag håller med, men och man tittar inuti också, så är det ju faktiskt så att då hade ju 140-serien en liggande instrument bräda så att säga, en liggande hastighetsmätare, en sån här termometer.
Just det.
Och det hade ju Amazonen också. Men det är lite snyggare här, lite mera renodlat.
Ja, en av de snyggaste panelerna som har gjorts i Sverige, vill jag påstå.
För det är väl samma som axelavstånd på Amazon och 140-serien?
Det är ju flera modellserier som följer på varandra, där det var en viktig grundförutsättning var just det.
Var det produktionstekniskt eller att de skulle kunna...
Jag vet faktiskt inte varför man höll fast i det. Det kanske det var, det kan det mycket väl vara.
Men det här, det var väl ingen självklarhet där med grillen, att den trots allt ändå uppfattades som tvådelad i början. Man experimenterade ganska vilt.
Man ville ju göra en ännu mer amazonlik grill med djup, som hade djupare hål, men det kunde man inte göra av produktionstekniska skäl. Och Gunnar Falk som var designer på designavdelningen berättade för mig. Så att egentligen så skulle den bli ännu mer amazon. Och man fick ta hjälp av Renault. Mm. För de var duktiga, som vi vet, på Renault 16 att pressa den här typen av grillar i lättmetall.
Ja, okej. Jag ser den som att Volvo fick, det här är min efterhandskonstruktion naturligtvis, jag vet inte, men jag ser det som ett Volvo med mer självförtroende och som står mer på egna ben. För PV:n och förresten, om man tittar på 30-talsbilar och så vidare, men också PV:n, så var det ju väldigt mycket USA-influerad design.
Ja, verkligen.
Amazonen sneglar man ju inte så lite på Italien. Men här känns det som att ja, men nu är vi ett självständigt bilföretag och nu gör vi som vi tycker i en skandinavisk tradition och i en tradition av, ja, ska vi kalla det ingenjörskonst någonstans också, med miljonprogrammen som växer upp och rationalitet.
Ja, jag tycker den är ju en del av en hel våg av skandinavisk design, vad som gäller glas och tyg och prylar som hjälper handikappade och plastföremål för köket, allting, så är 140 en del av det.
Men just de tidiga är ju, de är ändå lite mer finstilta tycker jag. Det är de här ergodesignen som jag har lite svårt för. Det var en sån jag blev satt i baksätet och stirrar på den här fasansfulla instrumentpanelen. För det är någonting med den där som, den liksom in your face. Den första panelen är ju väldigt elegant. Och tittar man på dörrantag och sånt där, så då städar man ju bort de där grejerna. Och så kom det här förnuftiga grejerna in ganska omgående. Och det blir lite tjockare och lite rejälare på något sätt. Men de här finstilta 140-detaljerna är ju ljuvliga med små lister och vad det nu kan vara. Du kan ju det där utan till naturligtvis. Men bara dörrhandtagen är ett exempel på det här med att det skulle vara rejält och hållbart på ett synbart sätt. Jag tror att de här första dörrhandtagen som är väldigt mycket snyggare i mina ögon,
jo,
var lika bra dem säkert.
Och de, ja, nu jag börjar hålla med här. Ja. Jag kan bara titta här. Liksom. De anknyter ju också till Amazonens form och hur de sticker ut sådär. Och sen, precis som de här knapparna, det är en utveckling av Amazon-dörrens knapp. Sen kom de här infällda dörrhandtagen.
Mm. Ja. Vi pratade om Volvo som att man var mer oberoende och stod på egna ben formmässigt. Men just dörrhandtagen var ju en del av en av de krav och de idéer som kom på 70-talet om säkerhet, att dörrhandtag skulle inte sticka ut. Där hade man öronen ut, och det var ju någonting som diskuterades och genomfördes på många bilar då.
Ja, men i den svenska designhistorien just vid den här tiden så var man ju väldigt fixerad vid just dörrhandtag faktiskt. Man tittar på exemplet från Trollhättan där, de jobbade jättemycket med dörrhandtag och kanske inte alltid så himla vackra, men det fanns någonting logiskt över det. Man skulle kunna titta på dem och förstå dem. Mm. Och dra i dem, och allt skulle kännas tryggt och bra och säkert i vardagen. Det var ju inte alls som en italiensk tillverkare som på något sätt ändå hade samma krav på sig om krocksäkerhet och säkerhet överhuvudtaget.
Eller brist på krock.
men de gjorde allt för att göra små konstfulla dörrhandtag även de här lite bistrare tiderna. Men det svenska kynnet passade nog väldigt bra, tror jag, i den här perioden av att form skulle vara till gagn för vardag, för vanligt folk, för en god design. Men det var ju inte alltid särskilt snyggt. Alltså det kan man ju konstatera i efterhand, att det var lite förnuftigt på något vis ändå.
Och det blev mer av det ju längre tiden gick, ja. Fram till 74.
Man skulle verkligen se vad man skulle slå sig någonstans om man krockade. Det var väldigt viktigt att visuellt markera det. Och
ja, det var mycket prat om vadderade instrumentpaneler.
Ja, det är också sånt.
Man har hjälm på sig, man hoppar fallskärm.
Ja, precis. Det är också sånt säkerhetstänk som vi har svårt att förstå. Den som pratar om det har prövat att åka in i en sån instrumentpanel i ett antal, bara kanske 10 km i timmen, så skiter du nog i om den är vadderad eller inte. Bara inget sticker ut.
Mm. Nej, men som Fredrik säger, lagkrav kom ju. En annan grej som vi har skrivit om tidigare var ju strålkastarrengöring.
Just det.
Som också påverkar hur bilarna såg ut. Det kom ju krav på att det skulle vara spolning och torkning, vilket ju inte minst syns på Volvos 73er. Som ju har väldiga ögonbryn.
Just det, precis. Men det här med Amazonen, jag måste hålla kvar vid det lite grann här. Jag tycker att det här är en uppenbarelse, det här med hur, för att när den kom då 1900, hösten 66, som 67 års modell, ja, då var den verkligen sitt renaste utförande. Och då hade den, som sagt, de här stående bakljusen som man kan, men en sak, nu kommer jag på en sak här. Jag
höjer han fingret.
Ja. Den här höga bakstammen som var då, med att Amazonens baklucka, den går ju ner nästan till stötfångaren.
Just det.
Ingen lasttröskel.
Nej.
Medans det här som man måste hiva över hela vägen upp i en 140-bil. Och det fortsatte ju långt in. Det var ju hela 240-serien var ju också hög lasttröskel. Även om
ja, det var ju många motorjournalister och inte minst Trafikmagasinets favoritpunkt att kritisera den här höga lasttröskeln.
Sa han bittert?
Nej. Nej, men det var ju så. Närmast lite fantasilöst till slut.
Ja. Men som sagt, när han kom så hade de här stående bakljusen, de hade den här delade grillen, de hade den utstående dörrhandtagen, den liggande instrumentpanelen. Men sen försvann ju, de tvättades bort. Amazonen tvättades bort för varje årsmodell. Det tog den här grillen, det var väl det första då, när då kom det här tvärslån. Det var väl på 71-erna. Den fanns för kvar på de billigaste 140-serien.
Ja, på basmodellen, precis.
Basmodellen fanns den kvar, den gamla.
Är det den så kallade visselgrillen?
Nej.
Vilken är det? Och det är inte grillen.
Nej.
Har jag fått lära mig, utan det är listen som sitter på motorhuven, motorhuvens framkant. I sig hör den till grillen då, men
och ännu mer så på 240 i de första årsmodellen.
Ja, jag tror det. Men som sagt, alltså, då försvann det här med grillen, och sen så blev det då 73 var det första årsmodellen med de här liggande bakljusen.
Ja, precis.
Hemska.
72 fick den väl de infällda handtagen, om jag minns rätt.
Just det.
Jag tittar här nu på en bild på en lermodell av 140-serien, och där har den ju faktiskt liggande bakljus och någonting som ser ut som ett streck, så där den kunde ha fått en baklucka som gick ner längre. Kanske, om jag får tolka det här strecket här. Ja, vem vet? Och vad som blev eller inte blev.
Men då sa de bara, nej, det är inte tillräckligt mycket Amazon.
Precis.
Men man kan ju, ja, man kan ju tänka sig att det var så enkelt att det var säkerhetsaspekt, tror jag. Att du kunde få en kaross mycket, mycket styvare och, ja, och stadigare och mer krocksäker om den var en sluten balk längst bak. Mm. Det ingick i den här omsorgsdesignen, omsorgstanken på något sätt som Volvo 140 verkligen representerar.
Precis, och om man glömmer att stänga bakluckan, då ramlar ju inte lasten ur lika.
Nej, nej, precis.
Det är också väldigt omtänksamt.
Mm. Ja. Mm.
Man sitter där med sitt ryggskott.
Precis.
Ja, nej, men så den närmar sig stegvis, så närmar sig 140-serien, så närmar den sig 240 då, kan man säga.
Och inte minst då när den får en när man bygger om hela bakvagnen och för att få placera tanken på ett säkrare sätt, och när den får den nya instrumentpanelen som också hänger kvar till 240-serien. Så att det är det som är så roligt med Volvo, att en sen PV är ju nästan som en Amazon, och en tidig Amazon är ju nästan som en PV, och en tidig 140 är ju som en Amazon i tekniskt sett, och en tidig, och det är liksom de överbryggar varandra tekniskt och krossmässigt.
Ja, var det en resursfråga? Eller var det, att man inte riktigt vågade ta ut svängarna och så att kunderna skulle bli rädda?
Jag tror att vad jag har hört ett antal ingenjörer och andra Volvo-anställda säga, så handlade det om att det fanns inte mer resurser. Det fanns inte mer ingenjörsresurser att göra allt på en gång. Och dessutom så kanske produktionstekniskt så ökade risken att man gör någonting fel, någonting som kommer gå dåligt i produktionen om man ändrar för mycket på en gång. Istället så måste man göra så mycket carry-over som möjligt.
De säkrar bakåt, så att säga. Ja, den här just 73 års modell har ju, i alla fall på senare tid, verkligen framhållits som, så att säga, toppnivån på 140-serien. Det var när den hade fått den nya moderna instrumentpanelen och den här, och sen så hade den då, men det var innan de här enorma stötfångarna kom på 74 års modell.
Ja, vill de påstå att redan som ungdomsbil så var det den som det jollrades mest om. Det var den ultimata årsmodellen.
Var det de här lite modernare färgsättningen också som gjorde att, för att de första, som sagt, de var ju väldigt svala, de första 140 bilarna, men det var benvitt och det var
beige.
Svart och beige.
Min var beige.
Jag skulle vilja komma med en hisnande jämförelse här nu. Jag tror att alla som lyssnar på det här har väl sett bilder på Beatles i sina tidiga år. De har lite långt hår kanske, men de har kostymer och de är mörka kostymer och sådär, och ser väldigt, ja, som snälla gossar. Så går det bara några år så är de väldigt färgglada kaftaner och
så
grejer.
Så 140-serien började med droger alltså?
Nej, och de började inte med kaftaner kanske, men framförallt om man tittar på reklam.
Var Vils går i Indien?
Nej, men i Italien.
Ja. Kom de med LSD någon gång?
Limited slip diff.
Ja.
Nej, jag vet inte. Nej, men här gäller ju inte minst reklambilderna. De är ju väldigt mycket propra människor som ser ut med kvinnor med svinrygg, sådana här konstig hårfrisyr och de ser ut att vara ute på väg till någon bal, och sen så, och det är svartvita pressbilder och broschyrbilder, men sen så på 70-talet så är det ju mycket mer
utsvängt
kan man säga, både på hår och kläder och allt möjligt,
kragar och byxor och
det är en spännande tid det här, sena 60-talet och början på 70-talet. Det händer väldigt mycket,
men det går ganska fort också.
Det går väldigt fort till och med,
för att jag menar, klädslarna på de här bilarna också.
Absolut. Nej, men även om jag nu hade min första bil var just en 73, så tycker jag att de här tidiga 140 är mycket snyggare nu. Det är de jag tittar på om jag tittar på 140. Mm. Men det är ändå fascinerande att den här nätta, rena, tidiga 140 kunde bli den här trippade Volvon som var sen. För det är ju samma grund. Ja, det finns lite skillnader i vissa pressningar naturligtvis. Men ändå så är det ju väldigt mycket samma sak, fast man har bara styrt ut den annorlunda. Och det hänger ju fortfarande ihop, även om Claes inte tycker att det är så snyggt, och inte jag heller kanske på vissa, alla fronter. Så börjar man ju med samma sak.
Men,
alltså, bytte delar och adderade delar.
Ja.
Men det säger någonting om storheten i grunddesignen och Vilsgårds grundjobb där, att den lånar sig till det här utvecklandet. som inte alltid kanske var så genomtänkt eller att man hade så stora tankar bakom, utan det var en ständig industriprocess som pågick. Mm, att man adderade, man ändrade, för det är så bilindustrin fungerar. Mm.
Ja, och V-Skåd kunde nog inte i sin vildaste fantasi tro att själva grundformen och större delen av karossen överlever till 1993. Mm. för det är ju inte bara så att den lånar sig till de ändringar som görs på 70-talet, utan det är ju stora delar av karossen är ju den som blir 240. Det är ju internt inom Volvo så var ju 240-serien inte en ny modell utan en årsmodellsändring. Så att det är ju tack vare någon slags den här formen på grundkarossen som att den funkar.
Ja, man borde använda den som undervisningsexempel på designhögskola om man inte redan gör det. Men jag tror inte det, för att den är lite bortglömd. Den är lite sådär inskuffad någonstans mellan Amazonen och 240 på något vis ändå. Att det är någon slags betraktas som en mellanmodell, vilket är lite ledsamt kan jag tycka. Det håller ju på att ändra sig naturligtvis. Men växelspaken, Carl.
Ja.
Nu kommer jag på det. Du pratar om Amazon, ja. Den här underbara växelspaken som är så lång och så kromad och så vacker och framförallt så behaglig att umgås med.
Mm.
Det är så jag minns min
140. Nu har du antytt flera gånger att du har faktiskt
jag märker att ni inte vill ta in detta faktum.
Det är så stort faktum. Så
ja, att för mig är det väldigt stort, för att jag ville verkligen ompröva alltihopa, mina traumatiska barndomsupplevelser. Att jag ska ge den här bilen en chans. Och jag ville ha en tidig, jag ville ha en beige. Och den fick inte kosta för mycket. Och så köpte jag en sån. Den har väl haft två ägare, tror jag. Någonting. Vad var det? 68 tvådörrars.
Jaha.
Med lite sådär konjaksfärgad, väldigt vinylig klädsel. För den är fullständigt oförstörbar, den där.
Man glider runt på den.
Ja. Men ett fantastiskt exemplar. Jättefin. Jag vet inte hur länge hade jag den. Ett år, kanske. Sen sålde jag den. Jag hade helt rätt när jag satt där i baksätet som barn. De är inte roliga. Jag tyckte om att sitta i den. Jag tyckte om att anlända i den. Jag tyckte om att plocka upp folk i den. När man öppnar den här fina dörren och sätta sig i de här vackra stolarna. Men när man skulle köra den, där tog jag slut. Vi pratade inte samma språk, den där bilen och jag, överhuvudtaget.
Kan du bryta ner det här?
Ja, men då, jag återkommer till vibrationerna. Det är möjligt att de exemplar jag åkt i och kört och så vidare har varit fel exemplar. Men den har inte det där svänget som jag vill ha. Den går inte in i min astralkropp överhuvudtaget. Utan jag känner ett starkt, starkt fysiskt motstånd. Jag tycker genuint illa om dem. Men jag älskar dem ändå på andra vis. Just den här stilen, det svenska, alltihopa det där, älskar jag. Men jag kan inte tänka mig att äga en igen eller köra en sådär och fastna för det. Så som jag beundrar Fredrik, han hänger sig åt de här bilarna på ett fantastiskt sätt. Jag gör inte det, och det känns jättetråkigt. Jag vet inte, jag har kanske för lite fantasi eller vad det nu är. Men det är någon känslomässig aspekt där. För allt det där hittade jag i Saab V4 sen.
Mm.
En bil som andades i takt med mig själv. Och jag kunde ligga och köra den på vinterväg. Och jag kände mig helt, helt anpassad i hela situationen, universum. Allt spelade, det sköljde igenom kroppen. Jag var hemma, jag var lugn, jag var glad. I den där Volvon då känner jag mig alltid lite illa till mods. Det var någonting som skavde vad jag än skulle med den här bilen.
Jag tror ändå att vi måste stoppa Claes i en väldigt gul 145 här.
För att utmaningen, en av utmaningarna med det här projektet är ju faktiskt att återskapa den här känslan. Precis som Lars säger i intervjun här, att han minns hur hans pappa verkligen älskade den här bilen och körde den hårt och liksom berättade hur bra den var. Det var hans bästa bil som han har haft.
Ja.
Men Lars ambition med den här är ju att återskapa den känslan.
Det där är ju livsfarligt att ge sig in på den där vägen, tror jag.
Fast,
men spännande.
Ja. Men han, ja, vi, i första steget nu så är det ju att vi ska få i ordning på den här mekaniken och så som från 1973 får den att gå så bra som möjligt. För det är ofta så som du är inne på, Björn, där med att den går lite dåligt. Och då gör jag det som är fränt, jag byter kam på
det. Ja, jag börjar i helt fel ordning.
Istället för att faktiskt återställa den till originalskick och sen börja bygga, ungefär som att man börjar renovera ett hus och börjar med att byta ytterdörr när resten av för att den är omodern. Man har istället kunnat renovera ytterdörren till den glans som den hade när den var ny. så hade man kanske fått en helt annan känsla.
Jag vill nog påstå att det är både Volvos och kanske till exempel Mercedes förbannelse att bilarna funkar fastän de egentligen är sämre och sämre och sämre i allt. Men de funkar, de startar och de går. Och då blir de ju något annat än de var från början. De blir en grövre, trögre skapelse. Så att Volvo-traktorn existerar och det är en begagnad Volvo som har gått långt och inte tagits om hand.
Mm. Nej, men precis.
Ja, vi har längtat till att få köra vår checkbil.
Så nu är målet här att återskapa den här från 73. Men sen är vi inte främmande för att föra in modernare komponenter. För att Volvo är ju faktiskt en som en legolåda. Det går att sätta i en motor från en 80-90-talare med bränsleinsprutning och en modernare växellåda, och det går att få andra saker som gör att det, man kanske får den där, det är fortfarande en Volvo-känsla i grejerna, och det är kul att använda. Man ska ju inte gå utanför märkes-DNA, tycker jag, men däremot är det ju spännande att kunna tänka att man sätter in en lite modernare Volvo-maskin och får den här. Man får det här yttre, man får det här verkligt sköna solgula och den bruna inredningen och alltihopa. För den känslan, och sen så ändå så den kommer fortfarande kännas som att den går som en gammal bil. Mm. För det är ju en gammal konstruktion, men det kanske kommer gå lite smoothare. Och så.
Jag tycker, ska vi verkligen stanna där?
Jag menar, nej, det ska inte bli framhjulsdriven.
Nej, inte riktigt så långt. För det blir för mycket för er andra att ta in det här med framhjulsdrift. Men skulle man inte kunna fortsätta på det där spåret som var jättepoppis då när 240 kom? Att de som inte riktigt hade råd att ta steget och åka till bilhandlaren och köpa en 240, de byggde om sin 140 till en 240.
Just det.
Det var ju en...
Det höll ju på sent.
Länge. Ja, det var en stor grej. Man svetsade upp en 140 och samtidigt byggde om den till en 240. Det är där vi har någonting att utforska grundligen. Hur mycket jobb krävs det för att bygga om den här jättefina 145-an så småningom till en 245-a?
Ja, det är ju fronten det sitter. Det är ju där och en helt annan framvagn med MacPherson-ben och kuggstångstyrning. Ja. Ja.
Kan vi ge ut en helt egen tidning om det? Mm,
precis. Och sälja bra. Ja, nej, men så att vi får väl se. Men hur är det nu att renovera en sån här bil? Fredrik, du har ju faktiskt för några år sedan så gjorde du, var du väldigt djupt involverad i Volvo 165-projektet.
Och det är ju... Som jag ägde, precis. Ja. Nej, men det är ju som Lars säger, så han befinner sig ju i ett kluster av specialister där han är. Och det finns ju mycket att köpa, det finns ju plåt, det finns ju mekanik och sånt. Men vi skulle ju behöva lite inredningsdelar, för det märkliga är ju att andra Volvo-modeller som 1800, där finns det ju mycket mer nytillverkade klädslar och sånt att köpa. Medan i det här fallet så har vi ju ett problem. Vi skulle behöva ett baksäte, vi skulle behöva ett förarsäte, och det går inte att få tag på nytillverkat.
Nej. Kommer det komma, tror du?
Vem vet? Det är ju kanske en fråga om att kunder ska betala för det och sådär. Men problemet med inredningar, det ser vi ju på 240 också, att de äldre modellerna som Amazon och PV, då finns det ju inte så många varianter och inte så många klädselfärger på och sådär. Så att det blir ju svårare ju närmare vi kommer vår tid, för att det finns så otroligt många varianter.
De blir mer och mer kreativa och det blir
viktigare
och
viktigare. Ja, och det är ett problem nu. Det hade varit bättre om det var en klädsel. Då hade det kanske funnits en chans. Ja.
Ja, det ni hörde där var alltså första gången vi startade motorn efter att det här projekt Solgul började komma ihop igen.
Ja, det var ett fantastiskt roligt ögonblick och inte minst att se Håkan Jagendal som har renoverat många just 73 år av 140-serien. Han var som, glad som ett barnkalas hela han.
Ja, den där glöden i blicken när man gör något sånt vardagligt som människor gör varje dag överallt i hela världen. Man gör själv 1000 miljoner gånger. Men när man vrider på nyckeln för första gången och den går igång. Först lite tvekan, det kändes som att det var lite mycket bränsle där och det var lite chok och så här, men
ja, för den hade ju delvis varit isär, för från början var ju ambitionen inte att renovera motorn, utan den skulle ju bara få lite ny färg, för det behövde den verkligen. Den var framförallt var den smutsig.
Vad är termen för detta när man bara ska få en ny färg på motorn?
Då penselrenoverar man motorn.
Ja, det är underbart uttryck.
Ja.
Det överträffas egentligen bara av dammsugare lackerad. Det var tur inte jag var med. Jag får sån här otrolig flashback av det där ljudet, motorljudet. Jag blir den där killen i baksätet. Jag ser fram emot när motorn är renoverad tipptopp och bilen. Ja, då ska jag ompröva hela
i det här läget.
Hela mitt liv ska jag ompröva, jag lovar.
Jo då, men vi hade inget baksäte. Så det...
Nej, okay. Fysiskt illa till mots av Volvo-ljud. Ja, det är bara så.
Ja, men det är en milstolpe när den vaknar till liv igen. I övrigt så var ju inte bilen alls ihopsatt. Den saknade motorhuvud, den saknade rutor och den saknade grill och massa saker.
Ja, och dörrarna satt ju bara med att vi hade bundit fast dem. Och
Fredriks fantastiska bilder när ni är ute och kör med den i vinterväglag och det är en slags pionjäranda. Och...
Ja, vi kunde ju inte hålla oss.
Nej, när det väl, såklart.
Nästa steg är, ja, det vill starta, ja visst, men... Går den att köra framåt?
Men satt Lars eller du, vem du nu var, som körde på en sockerlåda? Ni kunde väl ha gjort det?
Vi kunde ha gjort det. men den slitna förarstolen var närmast sockerlådsbekväm. Ja. Alltså den är stenhård. Den har väl någon slags... av någon som kanske inte ska ägna sig åt bilsadelbakeri.
Nej, den hade väl någon slags tapet från 70-talet. På något slags pappgrej.
Ja. Men den hade ju något inlägg. För den var väl helt enkelt så mjuk och så nedsuttna. Så att någon tyckte att nej, men det här måste vi fixa.
Det var inget option då, lite bättre. Man kunde kryssa i.
Nej,
jag
vill faktiskt påstå att det inte var så.
Man fördoms.
Ja. Ja, så att ut i nysnön med den här nylackerade solgula bilen. Det var ett skådespel. Och framgångsvinklarna var väl kanske inte helt optimala. Lars satt där och kämpade med det var lite passgångar över bilen så att säga. Den liksom gick på tvären på något vis. Det blev ju ingen lång provtur, men tillräckligt för att gjuta ny energi i projektet. Och det var absolut inte kanske vad som står i renoveringshandboken, att ja, när du har innan du har färdigt, det fanns ju bromsar på den i alla fall.
Ja, det är en bra grej.
Ja, men i övrigt så var det inte så mycket, som så många säkerhetsdetaljer som satt på.
Men det där tycker jag du slår fast väldigt bra, Carl, i din ledare i den här klassikerguiden som är ny och fräsch. Just det att renoveringar kan vara så väldigt mycket, så olika, och det kan vara väldigt personligt också. Det fäster jag mig vid, och det är så otroligt många exempel på att den ena renoveringen är inte den andra lik, utan allting är små egna resor, äventyr och sätt att ta sig an en i stort sett samma grunduppgift, att återställa eller väcka till liv och så vidare, men att det finns så många vägar och metoder.
Ja, så många filosofier, och man är faktiskt, om man kan frigöra sig från det, så är man fullständigt oberoende av vad andra tycker. Mm. Det här är min renovering, det här är min resa. Jag vill göra så här, det här resultatet vill jag uppnå. Och uppnår jag inte det resultatet så blir det mitt sätt att bortförklara det.
Jag håller helt med alla föregående talare, men ändå det här, när vi jobbade med den här bilen, så var det lite av en déjà vu. Du nämnde Volvo 165-projektet tidigare, och jag kände ju igen flera moment här. Bland annat när vi monterade innertak så sa jag upprepade gånger inför det att vi måste ha värme, vi måste ha en byggfläkt. För att annars så kommer vi inte få upp den här, och vi hade ju proffshjälp från VP Autoparts. Men till slut så... Trots att jag sa det där ett antal gånger, så dröjde det innan den där byggfläkten kom fram.
Ja, men de ville göra det på sitt sätt.
Ja,
de hade sin egen filosofi.
Ja, tills de kom fram till samma slutsats som jag och Julle gjorde.
Ja, men det är också det där att kunna känna att man kommer fram till slutsatsen själv.
Ja, tydligen.
Nej, men det är ett ständigt växelspel mellan den egna prestationen i det tysta hemma i garaget, den där envisheten och att man misslyckas och gör om till det här att det är en kollektiv uppgift, att man måste någonstans plocka in polarna eller polarnas polare, att experthjälpen finns där ute. Och i det mötet och i de tillfällena så ja, men det kan uppstå vänskap och man träffar nytt konstigt folk som man inte hade träffat. Och en artikel som jag fäste mig vid var ju den här renoveringen av en Rover som var utsträckt över väldigt lång tid och det var olika filosofier och alla hade egentligen samma målsättning när man väl började och oftast plocka ner den. Det var väldigt mycket plocka ner och sortera i lådor under årtionden. Och man får följa den här bilen då som är speciellt personlig för dig då, Carl, i och med att det var din pappa som hade den i ett tidigt entusiaststadium där.
Han som plockar ner den i lådor.
Ja, och det är inte illa. Det är inte fyskam. Bilar ska plockas ner i lådor vid något tillfälle för då blir de kvar på jorden och så vidare. Mm. Men just det där att även när en bil är färdigrenoverad, det är då det börjar. Det är lite jobbig insikt kanske. Och jag själv är drabbad av det där i hög utsträckning med mina projekt. Att det tar inte slut bara för att man har vridit om nyckeln den där dagen och fått igenom den genom besiktningen. Och att skriva om det och inse det och också hitta att det faktiskt kan vara ganska kul.
Ja.
Det tycker jag är jätteviktigt att påminna sig att allt blir verkligen inte klart bara för att det är klart.
Verkligen. Och Per som har den här bilen då, han köpte den, då var den renoverad.
Ja.
Då hade den passerat, det är också så här, det är ju ganska fantastiskt att en bil som plockas ner i lådor på 60-talet fraktas mellan olika garage på 70- och 80-talet, köps av en ny kraft, köper lådorna och alltihopa, du vet den här typiska hämtresan när man kommer med släpet och så, jaha, jag tror jag får åka två gånger för det var mycket mer, en bil tar ju så otroligt mycket plats när den är särplockad och sen så gör inte han heller i ordning bilen utan säljer den vidare till en tredje person som också gör det här lasset och alltihopa och faktiskt sätter ihop bilen och renoverar och får den körbar. Och sen köper Per den och förädlar den. Men han vill liksom, han har verkligen, där är en filosofi. Han vill inte att den ska bli stående. Mm. Han bestämmer sig för att inför den här sommaren så ska det här ordnas. Mm. Och det kan vara att man vill komma underfund med varför den överhettar. Och det kan vara med bromsarna, det kan vara med klädseln eller olika saker. Men att den ska vara klar till varje sommar för att man vill ha den där energin av att köra med bilen.
Mm.
Och så här. Och vi har alltså i Klassikerguiden som den är 140 sidor och det är ett antal olika renoveringsresor. Sen är det ju också de här fixa självartiklarna där Julle och Jon bland annat berättar om olika sätt hur man med olika projekt som de har haft i garaget. Och när man läser de här artiklarna så blir det som sagt, som du säger Claes, det blir väldigt, väldigt tydligt att det är egna resor. Det var en annan sån grej, det var Anders och Gustav, pappa och son, som tillsammans fann ett projekt bakom det egna garaget, en gammal Golf GTI som de tillsammans gjorde i ordning och satt upp en tidsplan och en ambitionsnivå och sen så följde de den och gjorde något ihop.
Ja, de behövde ju inte ens åka och köpa ett
objekt. Nej, precis. De kunde bara, det var Anders gamla liksom, bil som de hade kört med som bruksbil och sen så hade den blivit stående och Gustav tyckte att nej, nu får vi faktiskt ta tag i den. Det är ju en jättehäftig bil.
Mm.
Vi pratar alltså om Klassikerguiden 2024 som just nu skickas ut till Klassikers prenumeranter och som kommer att gå och köpa i vår webbshop. Och den kommer tyvärr inte att säljas i vanliga butiker så den finns i vår webbshop och då kan du nå den på www.klassiker.nu/klassikerguiden. Och tycker du att det verkar intressant så har jag ett litet specialerbjudande till dig som är poddlyssnare. Du får nämligen 20% rabatt om du anger koden podd20. Och då undrar du, hur stavas podd20? Jo, det stavas POD20 eller PODD20. Jag tänkte att det kanske kunde bli en liten missförstånd där. Så det finns, du kan ange antingen podd 20 med 2D eller 1D så får du 20% rabatt. klassiker.nu/klassikerguiden. Ja, idag har vi kommit fram till att Volvo 140 är egentligen en förklädd Amazon eller en förklädd Volvo 240. Men eller... den står faktiskt väldigt mycket för sig själv också.
Ja, eller borde ställas ut på Nationalmuseum skulle jag vilja säga, som designföremål.
Ja. Ja. Och jag har också avslöjat att Claes Johansson har ägt en Volvo 142.
Mm, det är jag stolt över.
Mm. Björn har ägt en Volvo 142.
Absolut.
Fredrik har ägt en Volvo 165.
Ja.
Och jag har kört sönder en Volvo 144.
Nej.
I ett 1000-kronors race. Vi köpte för 300 spänn en sån där, precis en sån där som jag skulle vilja ha. En tidig, en 68 eller 69 benvit fyrdörrars med automatlåda. Det här var på tidigt 90-tal. Och det var en sån här 1000-kronors race på en folkracebana norr om Stockholm. Uppe i, ja, ganska mycket norr om Stockholm. Och den här gick och gick och gick tills automatlådan brann upp. Och jag vill tyvärr minnas att den var ganska rostfri. Det var just det här med automatlådan som gjorde att den inte var värd någonting.
Nej.
Så att jag, tyvärr, jag har bidragit till att decimera 140-serien. Ja, detta var avsnitt 123 av Studio Klassiker. Tack Fredrik Nyblad.
Tack, tack.
Tack Claes Johansson.
Tackar.
Tack Björn Meijer.
Tack.
Jag heter Carl Egelius. På återhörande.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.